Fra begynnelsen. Og det at vi mennesker, vi har lest historier, vi kan litt historier om det som skjedde. Men denne uka har jeg gått og tenkt på, når mennesket levde i uskyld, når mennesket ikke hadde noen onde tanker, når de ikke kjempet imot hverandre, når de levde i sameksistens. Jeg bare tenker, kan vi forestille oss de to første menneskene på jord? Vi vet Adam, han ble skapt, som det står. Og vi vet at Gud skapte ham på forunderlig vis. Og dette har jeg gått og tenkt på i denne uka her. Nettopp dette, da Gud skapte mennesket, og hvilke tanker Gud hadde for mennesket. Gud hadde de beste tanker for mennesket. Når han skapte dem i sitt eget bilde, så la han samtidig, når han skapte dem, så la også evigheten ned i dem. Han ville ha at de skulle få oppleve evigheten i sine liv. Gud hadde tiltenkt det aller beste for Adam og Eva. De var plassert i Edens hage. Vi skal lese litt sammen. Det skal vi gjøre. Men jeg vil bare si det slik. Det var ingen opprørske tanker hos dem. Tenk for en harmoni det måtte være. Kan vi forestille oss hvilken harmoni det måtte være der imellom disse to mennesker? Og mellom dem og Gud. En fred som ikke vi på noen måte kan forstå, som fant sted i Edens hage. Guds tanke for mennesket som han hadde skapt var fred, enhet, harmoni, ingen sykdom og ingen krig. Ingenting av dette hadde Gud tenkt. Gud hadde kun tenkt at de skulle få lov til å leve i hans velsignelse. Leve i samfunnet med ham, dag og natt. Vi skal lese da i 1. Mosebok i det andre kapitlet, fra det 8. verset. Så står det der: Så plantet Gud, Herren, en hage i Eden, i østen. Der satte han menneskene som han hadde formet. Og Gud, Herren, lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektig å se på, god å ete av, også livets tre midt i hagen, og tre til kunnskap om godt og ondt. En elv rant ut fra Eden for å vanne hagen, og siden delte den seg i fire hovedstrømmer. Navnet på den første er Pison, det er den som renner omkring hele landet Tavila, der det er gull. Gullet i dette landet er godt. Det er Pelidium og Onyxi stein. Navnet på den andre elven er Gihon, det er den som renner omkring hele landet Kos. Navnet på den tredje elven er Hidekel, det er den som renner øst for Asur, og den fjerde elven er Frat. Og Gud Herren tok mennesket og satt ham i Edens hage til å dyrke og vokte dem. Og Gud Herren bød mennesker av hvert tre i hagen kan du ete fritt, men tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke ete av, for den dag du eter av det skal du visselig død. Gud hadde sagt noe. Men du vet, det var också en som hade gjort uppror emot Gud. Och han var inte död, han. Han levde. Den gamla slangen, han levde. Men Gud hade kun en tanke för dem. Det var att leva i samexistens med han. Vilka tankar hade Herren för det han hade skapat? Han hade fredstankar med dem. När vi läser i Jeremias 29 så är det ju profeten han säger det. Och vi kan läsa det samman, detta lilla verset där. Jeremias 29:11. Där är det att, där står det: för jag vet de tankar jag tänker om deras i Herren. Det är fredstankar och icke tanken till olycka. Jag vill ge det framtid och hopp. Det var också för, han hade för Eva och Adam det samma ting. Framtid och hopp. Det var det han hade. Han hade ingenting annat för det. Han hade skapat det han hade skapat. Önskan det bästa för. Han önskade på ingen måte att kasta dem ut och ödelägga dem. Han önskade ha fällskap med dem. Gud skapade människor med fri vilje till att välja. Och det är det som är att den fria viljen, den är inte lika enkel för oss människor. Vad vi väljer, det är vanskligare. Men historien gentar sig också i vår tid. Har Gud verkligen sagt? Det är någonting som både jag och du får möta. Har Gud verkligen sagt? Kan vi stole på det Gud har sagt? Kan vi lita på det Gud har sagt? Och jag måste säga att jag litar på vad Guds ord har sagt, men jag förstår inte allt som står där. Det måste vara ärlig inrömma. Jag förstår inte allt, men jag tror det. Jag tror allt som står skrivet. Gud har en hänsikt med det han har skrivit. Och när jag tänker på detta med dessa två människorna, ja, den fri vilja. De kunde beväga sig fritt, de kunde spisa absolut alla träd i hagen, utan ett träd. Och vi ska läsa i salmen, fortsatt i det, i första Mosebok, i tredje kapitlet. Och se lite grann på vad som sker med människan. Där sker det något helt dramatiskt i detta tredje kapitlet. Det är så dramatiskt att egentligen det har fått skade människa efter människa. I 6000 år har det fått ödelagt människosinne. Och vi läser där i första Mosebok då, och det tredje kapitlet. Men så står det, men slangen, från det första verset, men slangen var listigare än alla dyr på marken som Gud Herren hade gjort. Och den sa till kvinnan, har Gud verkligen sagt, dere skall icke äta något trä. Kvinnan sa då till slangen, vi kan äta frukten på trän i hagen, men om frukten på det träd som är mitt i hagen har Gud sagt, dere ska inte äta den och inte röra den, för då dör dere. Går vi tillbaka till det andra kapitlet och det 17 vers står det, men må du inte äta av, för den dag du äter av det ska du visserligen dö. Men han sa inte, du ska inte röra det. Det sa inte här, men Eva, hon la något till. Eller slangen sa, dere ska inte äta den och inte röra den, för då dör dere. Då sa slangen till kvinnan, dere kommer slett inte till att dö. Men Gud vet att den dag dere äter av det, vill deres ögne öppnas och dere vill bli slik som Gud, känne gott och ont. Jag tänkte på det, känne gott och ont. Alla här inne har fått smake noe av verkligheten, av gott och ont. Någon har fått smake mycket ont och någon har smakt mycket gott. Det var något rart. Deras ögon ska öppnas. De vill bli slik som Gud och känna gott och ont. En förunderlig sättning. Gott och ont, det skulle de få göra. Så står det, vad vi ser från något i vers 6 så står det, kvinnan så nu att träd var gott att äta av och det var en lyst för ögonen, ett präktigt träd Siden det kunne gi forstand, så tok hun av frukten og åt. Hun gav også sin mann som var med henne, og han åt. De spiste av det. Det var forlokkende. Og vi vet, hver enkelt en av oss, at det er mange ting som kan lokke på oss. Og gjøre det at vi blir totalt oppslukt av det vi ser og det vi hører. Og da er det viktig at vi har fokuset på det som vi skal fokus på. Som det står, da ble begges øyne åpne, og de skjønte at de var nakne, så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Her, i dette avsnittet her, så skjer det noe med mennesket. Det skjer noe dramatisk med mennesket. Før dette skjedde, før de åt av kunnskapens tre, så var deres samvittighet ren. Deres samvittighet var ren. Men når de spiste av kunnskapens tre, så ble samvittigheten våken. Plutselig så forsto de hva de hadde gjort. Plutselig så åpnes deres øyne. Slik er det med barn også. Vi som har hatt barn, og dere som hver enkelt har hatt barn, vi vet at barna gjør noe, og jeg har gjort noe når jeg var barn. Av og til så er det slik at da kjenner man det, at dette skulle jeg ikke ha gjort. Det er vel slik det er med oss mennesker. Når vi har gjort noe som er galt, så kjenner vi, dette skulle jeg ikke ha gjort. Slik var det i Edens hage. Samvittigheten ble til hos mennesket. Samvittigheten våknet hos mennesket. Mennesket forsto hva som var godt og ondt. Plutselig så ser de det. Jeg husker for min egen del. Når jeg var barn, så gjorde man en del spek også. Men det var uforskyldt en gang, så gjorde jeg noe galt. Jeg hadde mistet båtsakka. En lang båtsak. Vi hadde motorbåten lå i hagen, og så mistet den gjennom vinduet. Og den kvelden, så det var verksted i første etasjen der vi bodde da. Far drev verksted. Men så skulle han flyttet over til nytt bygg, og så skulle han leie ut. Og da var jeg så uheldig at båtsaka gikk gjennom vinduet. Og jeg visste at den kvelden så skulle det komme en mann og se på verkstedet og leie det. Og du kan tenke deg hva den lille gutten da, hva han var redd. Far kom til å oppleve og se hva som hadde skjedd. At en rute var gått sund. Så jeg krøp inn til mor, hun holdt på å styrke klær, på lillerommet som jeg kalte det, eller gulrommet. Jeg krøp under det store bordet der mor var. Så sa jeg til mor at jeg har gjort noe, fortalte jeg hva jeg hadde gjort. Så kommer far inn i en av døra, og så hører jeg bare far si, hvor er han? Og du skjønner det ble jo litt av en opplevelse det da. Så sier bare mor, du rører han ikke. Det husker jeg meget godt. Du rører han ikke. For den dagen så var det første og siste gangen jeg kom til å få ris. For den dagen jeg kom til å få ris, det er garantert sikkert. Men du skjønner det. Det er det som er. Når barna er små, så tenker de ikke slik. Men så vekster de til, og de begynner å forstå det som er godt og det som er vondt. Slik var det hos Eva og Adam også. De skjønte ikke noe før de spiste av kunnskapens tre. Da skjønte de, for da ble deres øyne åpnet. Og når mennesket har gått over en strek, da våknes det noe i mennesket. Og vi har fått, så står det videre her, i det 8. verset. Og de hørte Gud Herren som vandret i hagen da dagen var blitt sval. Og Adam og hustru skjulte seg for Guds Herrens åsyn mellom trærne. Da kalte Herren på Adam og sa, till han: "Var är du? Var är du? Var är du henne?" Och han svarte: "Jag hörte dig i hagen och jag blev rädd, för det var naken och gömde mig." Då sa han: "Vem har sagt dig att du är naken? Har du ett av tre det jag förbjöd dig och ett av?" Adam sa: "Kvinnan som du gav mig till att vara hos mig, hon gav mig av träet och jag åt." Han svarte: "Jag hörde i hagen och då blev jag rädd, för jag var naken." Jag blev rädd, säger han. Ängstelsen kom in i hans liv. Han kände bara på frukten. Han kände på allt det som han inte hade känt på för. Plötsligt så känner han på allt detta som han inte känt på när han vandrade till samma Herren. Så står det vidare: "Då sa Gud, Herren, till kvinnan: Vad är det du har gjort?" Kvinnan svarte: "Slangen dåret mig och jag åt." Då sa Gud, Herren, till slangen: "Fordi du gjorde detta skall du vara förbannad framför alla fe och framför alla vilda dyr. På buken skall du krypa och stöv skall du äta alla ditt livs dagar. Och jag vill sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din ett och hennes ett. Han skall knusa ditt hode och du skall knusa hans häl." Det måste vara lite av en upplevelse för dessa två människorna. I det ena ögonblicket så var det fri. I det ena ögonblicket så var allt gott. Och i nästa ögonblicket så kände de bara på en rädsel, en frukt som de hade inte känt på. Frukten, rädselen och samvittigheten gjorde sitt intåg i människa den dagen. I mänskligheten, tänk det, i mänskligheten som jag säger, den dagen. Allt blir förvandlat från den fred och trygghet som omgav dem. Och denne, det de gjorde i Edens hage, har vi fått smake av var enkelt en. Det är ingen här inne som inte har fått smake på det som skedde i Edens hage. Ingen. Alla har fått smake på den samma dödliga giften. Alla har fått smake på den. Men så vet vi det, att Gud har en plan. Han ville inte att det skulle fortsätta slik. Han ville på nytt igen att människor skulle komma in i samfundet med ham. Gud ville på nytt igen rense människor från deras onda samvittighet. Gud ville på nytt igen göra sitt intåg i människor genom hans son Jesus Kristus. Arven, som jag säger det, alla får del i den samma arven, en fruktlig arv. Men Gud vare tack att Jesus kom för att ge oss en del i en annan arv. En annan arv som är mycket, mycket, mycket bättre. Den eviga arven skulle få del i. Och vi ska läsa, bara vi läser också i Rombrevet 6:23 så står det: "Syndens lön är döden, men Guds nådegåva är evig liv i Jesus Kristus." Så det är så viktigt att förstå att Gud hade en plan. Gud ville inte att det skulle vara slik för evigt. Gud ville komma och genupprätta. "För syndens lön är döden, men Guds nådegåva är en evig liv i Kristus Jesus." Vi är tungt belastade allesammans. Vi är tungt belastade. Vi säger att ja, men de här uteliggare och sånt, de är belastade. Jo, visst är de det. Narkomaner är belastade. Men vi får del i akkurat detsamma. För det, om vi inte har drivit på med narkotika, alkohol och vad måtte vara, så är vi tungt belastade allesammans. Men Jesus, halleluja, han kom för att göra det som han skulle göra. Frälse, rensa oss och göra oss till nya skapningar. Ingen kan slå sig på bröst och säga: "Detta vedkommer icke mig." Vi är tungt belastade. Vi är människor som tränger en som kan rydda upp. Och han kom för att rydda upp i allt det som djävulen hade rotat till. Kom Jesus för att rydda upp i. Tänk dig att han kom för att ge oss nåde. För att ge oss del i något som är mycket större. Ge oss del i evig liv. Det var en som kom. Och hans namn är Jesus. Han kom för att göra det som inte vi kunde göra. Vi ska läsa i Hebreerbrevet. Och det är det som är. Det är Hebreerbrevet kapitel 9. Som jag sa, vi kan få lov till att leva i ett underbart och fantastiskt fällskap med frälser och mäster. Vi är en helig ånd. Och vi är Hebreerbrevet kapitel 9. Ska vi läsa samman ifrån det 11 verset till det 17 verset. Här är det beskrivet något som är otroligt bra att få med sig. Där står det: men då Kristus kom som ypperste präst för de goder som skulle komma, gick han genom det tält som är större och mer fullkommet, som icke är gjort med händer, det vill säga som icke är av denna skapningen, icke med blod av bocker och kalver, men med sitt eget blod gick han in i helgedomen en gång för alla och fann en evig förlösning för av syndens makt och dödens makt. Och det är gott att veta det, att han lever och han inte ser det samma oss här ikväll. För så som nu vidare står det: för så sant blod av bocker och oxer och asken av en kvige helger till kjödets renhet, när den blir stänket på den som är uren. Vår meget mer ska ha Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar sig själv framför Gud som ett lytelöst offer, rense vår samvittighet från döda gärningar så vi kan tjäna den levande Gud. Rense våra samvittigheter. Det är en som kan göra det. Det är en som kan rense vår samvittighet. Tänk att allt kan bli nytt. Är det möjligt det? Ja, ifrån det ena ögonblicket vi ser ja till Jesus Kristus till nästa ögonblicket så kan han rensa vår samvittighet med sitt blod. Vi kan bli nya skapningar. Och vi har blivit nya skapningar i kraft av Jesu blod. Så står det vidare här. I vers 15. Därför är han mellanman för en ny pakt. För att de som är kallt ska få den eviga arv som har lovt. Den eviga arv som har lovt. En evig arv. Efter det som har funnits där en död till förlösning från överträdelsen den första pakt. Därför är han mellanman för en ny pakt. För att de som är kallt ska få den eviga arv. Den eviga arv. Halleluja. Du har fått en evig arv. Och det är inte slik att jag har fått en större del av den eviga arv. Jag får del i den lika stor del. Akkurat lika stor del. Och det står vidare här. När det gäller ett testament är det nödvändigt att det blir gott gjort att den som har upprättat det är död. För ett testament blir först gyldigt när han dör, sedan det aldrig träder i kraft så länge den som har upprättat det är i livet. Därför blev heller inte den första pakt invigd utan blod. För ett testament blir först gyldigt när han dör. Ja, tänk det. Tänk att testamentet är öppnet. Vilken rikdom som ligger för dig och mig. Gud gör inte skillnad på folk. Han säger inte att ja, du ska ha så mycket till testamentet och jag ska ha så mycket. Vi har fått det samma. Han har satt akkurat lika mycket in på min konto som på din konto. Vi kan få lov att vara trygga på det. Om man är predikant eller om man är vad måste vara i Guds menighet, så har han sagt akkurat detsamma in på kontoen. För Gud gör inte skillnad på folk. Jag har fått del i något otroligt. Jag får del. Testamentet är öppnet. Testamentet är gyldig. På grund av Jesu blod är testamentet gyldig. Han döde och han stod upp igen. Och vi får lov att ta till oss det. Tänk att leva i denna dimensionen. Förlåt att ha fred med Gud. Ha fred med Gud. Vi ska läsa det i Efesierbrevet kapitel 2. Efesierbrevet kapitel 2. Ska vi läsa tillsammans. Der står det slik. I det 13. verset, kapittel 2 i Efeserbrevet. Men nå i Kristus Jesus er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Tenk at jeg og du, og vi her i kveld, vi har kommet nær til Gud gjennom Jesu Kristi blod. Som det står der, vi leser videre. For han er vår fred, han som gjorde de to til et, og brøt ned det gjæret som skilte dem, fiendskapet. Da han ved sitt kjød avskaffende lov, så kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv, og skaper de to til et nytt menneske, og slik stifte fred. Og i ett legeme forliker dem begge med korset, for der drepte han fiendskapet. Fiendskapet! Vi har fått oppleve å få fred med Gud. Gjennom Jesu Kristi kors har vi fått fred med Gud. Og det kan vi lovprise han og takke han for. Vi får del i arven. Som sangen, og jeg var på møter som 10-åring og fikk bøyde mine knær første gang. Så var det sangeren. Sangeren skrev sangen, jeg mer enn millionær. Du skjønner det, vi er millionærer. Vi har en rik far. Vår far, han er rik nok for hver den som påkaller hans navn. Tenk at vi har fått påkalt hans navn. Men testamentet var ikke gyldig før korset. Testamentet ble gyldig etter Jesu død på korset, ble testamentet fullbyrdet. Som vi leste sammen. For et testamentet blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer i kraft så lenge den som er opprettet det. Så korset var stedet for gjenopprettelsen av det som skjedde i Edens hage, der de to menneskene spiste av kunnskapens tre, og vi fikk, alle mennesker fikk del i den fryktelige roten, syndens rot. Men Gud være takk, Jesus Kristus, han har løst oss ifra syndens og dødens makt. Jeg vil også ha tatt med, når vi holder på her, så vil jeg ha tatt med i det tredje kapitlet i 1. Johannes brev. Der står det et vers som jeg elsker, og ofte kan sitere også, men jeg synes vi skal ta det med her i kveld. Der står det da i det 1. Johannes brev 3:8 står det. Den som gjør synd er av djevelen, for djevelen synder fra begynnelsen. Til dette ble Guds sønn åpenbart, for at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Og hva leste vi i 1. Mosebok 3:15? At han skulle knuse slangens hode. Og hvem var det som kunne gjøre det? Ikke jeg eller du, men det var han som kunne gjøre det. Jesus var forløser, han var det som knuste slangens hode, som det står der. For at han skulle gjøre ende på djevelens gjerninger. Vi må ta med et vers. Og det er 1. Peters brev, bare for å illustrere dette som jeg prøvde å få midlet her i kveld da. 1. Peters brev, i det første kapitlet, der leser vi sammen ifra det 18. verset. For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, det ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Men så kommer det. Men med Kristi blod, Kristi dyre blod, som blodet av feilfritt og lytteløst lam. Han var forutkjent før verdensgrunnen ble lagt, og for deres skyld er han blitt åpenbart ved tidenes ende. Ved ham er det kommet til tro på Gud, som oppreiste ham fra de døde og ga ham herlighet. Derfor er deres tro og håp til Gud. Dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene. Vi ble kjøpt fri, halleluja! Vi kan si det, vi ble kjøpt fri med Jesu blod. Det måtte, han kjøpte oss til Gud med sitt blod. Han betalte för din och min skyld. Han kom för att genupprätta det som hade skett i Edens hage. Kom han för att genupprätta fullt och helt. Har han gjort det? Ja, han har gjort det. Han sa, det är fullbrakt och det gäller också idag. Jesus gjorde det en gång för alla. Så led han döden i ditt och mitt sted. En gång, inte flera gånger. Han offrade sig själv en gång i ditt och mitt sted. Och vi kan vara trygg på det. Som det står i Hebreerbrevet så står det klart och tydligt idag. Så står det där i det 9:e kapitlet och det 27:e verset. Så står det, lika som det är människans slåd en gång och dör och därefter då dom. Men så står det för i det 26:e verset står det, i så fall måtte han ha lidit många gånger från världen blev grundlag. Men nu har han blivit uppenbart en gång vid tidens ände för att borta synden ved sitt offer. Han tog bort synden. Han sonet den. Han gav sitt liv för att vi skulle få fred med Gud. För att vi skulle komma tillbaka till Gud. Och vi har kommit tillbaka till Gud på grund av Jesus Kristus. Han banet en ny och levande väg för oss lika in i helgdomen. Och vi kan vara trygg på att den vägen håller både för dig och för mig. Vi vet, den håller. Han gjorde det som inte vi kunde göra. Det gjorde han för dig och mig. Vi kan vara trygg. Han lever idag. Vår mäster och herre, han lever idag. Så, den arv som vi arvet från fäderna, som det står, den blir utslättet vid Jesu blod. Icke vad vi har gjort, icke vad vi har fått till, men vad han gjorde, vad Jesus gjorde. Det är det som är, han kom, han kom, han kom. I tidens fyllde kom han. När tiden var inne så kom han. Som det står i Galaterbrevet. Så klart och tydligt. I det 4:e kapitlet så står det där. Så står det. Men då tidens fyllde kom. Utsände Gud sin son. Fött av en kvinna född under loven. För att han skulle köpa dem fri som var under loven. Så vi skulle få barnekår. Ja, barnekår. Barnerätt har vi. På grund av Jesu blod. Så vi kan få lov till att vi tränker vara rädd för Gud. Vi har ingen, du tränker vara rädd för Gud och frukta för Gud. Han är den som älskar dig med en evig kärlighet. Han älskar dig med en evig kärlighet. Han sonte dina synder. Han gav dig barnerätt och barnekår. Och du kan vara trygg på det att han är densamma idag. Han är den som ger oss barnerätt och barnekår. Så Paulus säger det i Romerbrevet 8 så säger han det. Vi har fått barnekårets ånd, vilket vi roper, Abba Fader. Vi har fått del i det. Icke på grund av att jag är så god, eller du är så god. Nej, på grund av att han är den han sagt så värre. Han är min far, rättmässig far. Och vi kan tacka och prisa och lova han för det. Tack Herre, för du är livets hövding. Jag tackar dig för att du kom. Och gjorde det som ingen andra kunde göra. Genupprätta vägen till Gud. Och du sa det Jesus. Att du var vägen. Du var sannheten. Och du var livet. Och ingen kommer till Fadern utöver dig. Tack Jesus för du är vägen till Fadern. Och jag tackar Jesus för det var du som gjorde det. Som ingen andra kunde göra. Du banat den vägen för oss Herre. En väg som är farbar på idag också. Vi kan komma in för din trone far. Med tacknämlighet och ära dig och pöja dig för du är till sted här i den kväll. Tack för du bara gäster oss Herre. Du känner vår liv Herre. Du känner allt i oss Herre. Du ser det som tynger oss Herre. Du ser det som kan vara smärtefullt här i våra liv Herre. Men du är här i denna kväll Herre för att beröra oss Herre. Ved din ånd och ditt ord Herre. Ära värd ditt mäktiga namn Herre. Tack igen för vi kan få komma till dig som barn, Herre. Vi är barn av dig, far i himlen. Vi är inte mer än barn, Herre. Men vi kommer till dig i tillitsfullt, kommer till dig, far. Och vi säger, far, röver våra liv igen. Röver våra liv. Röver vårt inre människa. Röver hela vårt jag, Herre. Det ber om, far i himlen, i Jesu namn, Herre. Tack för du är den du har sagt du är. Du lever idag som i fordums tid, Herre. Och du hör vår bön. Amen.